Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Kvinnor ska skaffa de barnen de vill ha och inte de barnen som man inte vill ha.
Nej.
Och det är inte aborten som är problemet, det är den oplanerade graviditeten som är problemet. Och det är de liksom vi ska försöka komma åt, liksom, att man inte blir oplanerat gravid.
God morgon!
Good night! Hör du vad jag har för första gången i vår podd?
History. Så nice. Jag är så avundsjuk.
Ja, men tänk dig hur jag känner varje vecka när ni poddar. Ni hör, åh, vi ska dricka bubben, vi ska dricka det. Så behöver jag dricka en kaffe. And now, bitch, look
för
how the tables have turned.
Revansch. Nej, men för er som inte fattar så är det ju alltid tidsskillnad när vi poddar. Och i New York så sitter ju Filippa så 8 på morgonen medan jag och Ninni klockan är typ 6 och vi typ dricker bubbel samtidigt. Och du är såhär, jag tar min kaffe. Men nu är det tvärtom. Nu sitter jag här med min Vitamin Well morgonjuice och du är med bubbel. Fan vad skönt. Och du är i Tokyo.
Alltså Tokyo är verkligen heaven on earth.
Alltså, men vet du, jag tror att du levde där i ditt tidigare liv.
Jag tror också det.
För det känns som att du har sånt bond. Alltså att du hamnar på en plats och känner dig så hemma, som också är så olik alla andra platser du egentligen bor på och är på. Du måste ha varit där innan.
Men jag tror också det. Och det var faktiskt en gång jag gjorde en sån här... vi borde göra det någon dag när jag kommer hem till Sverige. Men det heter Café Astrology. Och så skriver man in, lite som vanlig astrology, men man skriver in vart man var född, tiden man var född och allt sånt där information. Och sen kommer det upp en världskarta. Och så har det så här olika streck inom olika länder. Och så är det typ 4 eller 5 streck som är verkligen så här, man ser att de är så här, man kan se strecken. Och sen kan man trycka på dem och så förklarar det varför eller hur du har kopplingen till den landen i ditt liv. Alltså det är sjukt.
Oh, wow.
Och jag hade en streck genom New York och där var det så här, här kommer du ha karriär och tjäna pengar och vara i din yngre liv. Så hade jag en genom Japan och då var det så här att här kommer du skaffa en familj. Vilket jag var så här, wait, what? What does that mean?
Vad sjukt.
Men vi borde göra det, det är sjukt intressant.
Men ändå att den var där, du behöver inte skaffa en familj där.
Nej,
du inte vill. Men alltså, uppenbarligen ser ju astrologin att du har en koppling dit.
Exakt.
En stark koppling.
Nej, men det är så magiskt. Vår första dag här så gick vi på någon lunch och vi hamnade typ i, alltså det är typ 0 turister här, jag är helt chock. Men vi hamnade i någon neighborhood där det fanns inga turister och ingen typ pratade engelska. Så vi fick så här, använda våra händer och typ kropp in i en liten restaurang. Och sen när vi skulle gå och betala så sträcker jag fram kortet som like a westerner idiot. Jag bara, here, can we pay? Hon bara, no, no cash, no card.
Det är som
bara,
den där, the bill. Det vet den här videon.
Can I have the bill?
The bill.
Och hon bara, nej, du måste gå och ta cash. Och jag bara, fuck my life, jag har inget. Okej, då får vi fixa det. Så jag skickade iväg Kalle och han sprang runt i typ 45 minuter.
Oh, gud.
Och han har inte nät på sin telefon. Så jag fick sitta där så här, för att bevisa att vi inte springer iväg. Så jag satt kvar. Och hon kom ut i så här omgångar varje 10 minuter med så här, en godis. Och sen en kaffe. Och sen lite banan. Och sen till slut kom hon ut och bara... It's okay. It's my present. You don't have to pay. Och jag bara, nej, vi kommer betala. Men sen hittade vi ingen. Alltså ATM funkar för att vara kort. Alltså de trodde att vi gjorde typ fraud. Så vi fick vår första lunch här i Tokyo gratis.
det satte standarden på resan helt enkelt.
Ja, yeah. Men skål för det, skål för summer, good weather, sommaren snart här och att vi har en bokklubbavsnitt idag. Och jag är så taggad to get into it.
Bokklubb nummer 6. Och den här boken handlade ju om abort framför allt. Så idag har vi tagit in Sveriges bästa gynekolog och troligen underbaraste kvinna som ska prata om abort, preventivmedel och alla frågor vi har till henne. Välkommen in, Helena! Woo!
Tack så mycket.
Är det bra med dig?
Det är jättebra. Kul att vara här.
Ja, jag känner att alltså, vi är lyckligt lottade att få ha dig.
Vi är verkligen det.
Du är ju gynproffs.
Ja, men det är jag.
Vill du inte berätta? För det är många. Det känns som att det är både... Det är mycket inom gynekologin.
Mm.
Och alla dina olika saker du gör. För det är ju vissa saker som är likt även det vi gör.
Ja, exakt. Jag är ju gynekolog och förlossningsläkare. Mm. Och jag jobbar på ett stort akutsjukhus här i Stockholm bland annat. Och sen så har jag mitt eget vårdbolag där jag träffar patienter. Vi har ett vårdbolag som heter SD Care där vi träffar patienter i hela landet då för liksom de här problem som kan skötas digitalt för att det ska vara lättillgängligt att få träffa en gynekolog. Och sen så har jag en podd som heter Gynpodden.
Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Och vi släpper 2 avsnitt i veckan nu och det är ju då, den ska vara vetenskaplig och så evidensbaserad då, fakta om kvinnokroppen och jämställdhet, mycket jämställdhetsfrågor också.
Mm. Så och den har du tillsammans med din syster, eller?
Ja, jag har den tillsammans med min syster Lydia.
Wow.
Men faktiskt Lydia som kom på att vi skulle ha den för att hon är inte läkare då. Och hon var så här, det är så mycket frågetecken kring allting. Och man får ju aldrig några vettiga svar. Så här, kan vi inte bara starta en podd? Så där har ju vi gäster då som är gynekologer, förlossningsläkare, barnmorskor, forskare. Som svarar på alla frågor.
Men för jag har ju lyssnat på den och jag tycker om det upplägget väldigt mycket för att det är ju både de som är proffs och utbildade som du och era gäster. Men det är också fint när man lyssnar att få ha en person där som är kanske lite mer samma sitt som en själv och att det inte bara blir fullt av läkarsnack och man fattar inte vad det betyder eller vad är det där ordet för någonting utan det blir en sån himla, jag vet inte, skön balans av...
Det är precis det som är meningen. För att sitta och lyssna på 2 läkare, det är det tråkiga som finns.
Ja, man blir
så här, det blir mycket liksom, man bara, ja, jag fattar det. Så att det, ja, det är precis det som är tanken.
Det är starkt tips till er som lyssnar nu också, att gå in på Gympodden och lyssna på den.
Tack.
Så viktigt, och vilken superwoman.
Ja.
Jag och Engla har precis läst boken Omständigheter, och vi ska hoppa in där och prata lite om boken, recensera den, och så får du komma tillbaka om en liten stund. How does that sound?
Ja, det låter jättebra.
Toppen.
Ses om en stund då.
Det gör vi. Okej hörni, det är dags. Recensera och snacka om boken eller lyssna boken eller vad man vill säga. Boken Omständigheter helt enkelt. Och för er som har lyssnat på den eller inte lyssnat på den så handlar ju det om en kvinna som heter Annie. Eller hon är inte, ja, hon är ganska ung i boken, jag tror hon var typ 23 år gammal. Och den utspelar sig på 1960-talet i Frankrike. Där man får följa med i hennes dagbok. Och det som händer under den här tiden när hon skriver sin dagbok är att hon blir gravid, vill absolut inte behålla barnet och abort är olagligt under denna tid i Frankrike. Så att man får följa med på hela resan om när hon försöker lösa det här på egen hand helt enkelt. Och den är väldigt stark och tung och viktig skulle jag säga.
Ja, alltså jag, det sköna med boken var ju att den var så kort, men det var också det jobbigaste, för man ville ju veta mer, men samtidigt var den så himla tung att lyssna på, att det blev så här skönt att den var så kort. Eller förstår du vad jag menar?
Jag fattar exakt. Alltså jag kände när jag hade lyssnat klart, då var jag såhär,
det är över. Ja, det är över. Men också såhär, fuck, jag vill veta mer typ.
Ja, ja.
Eller att man skulle vilja höra mer och höra mer sådana här berättelser. Men jag tyckte, jag har aldrig läst eller lyssnat på en sån bok förut. Jag brukar ju bara läsa såhär, you know, såhär love story, yeah, som man inte blir påverkad av så jättemycket. Men gud, vad viktigt det är att lyssna och läsa såna här böcker.
Ja. Alltså jag tycker overall, jag känner mig typ, man känner sig nästan stolt för att det känns som att det här är någonting som alla borde ha lyssnat på och borde få veta om liksom. Men jag tror att en sån här typ av bok är någonting som jag, det räcker med att jag lyssnar eller läser en gång per år typ, för att det är mycket att ta in. Och det är väl det också, just för att hon pratar ju om abort och hur tufft det är för henne eftersom det är olagligt, och det som är hemskast med det hela är ju att man kan ju inte sitta och tänka att så här, men gud, det här var förr i tiden, det är lugnt, alltså det där är ju så långt ifrån dagens verklighet, för det är det ju inte, utan nu i Sverige är vi lyckligt lottade och vi har ju ett bra, rimligt i och för sig, men vi har ju ett bättre system, men i många andra delar av världen, till exempel USA, så är det här väldigt nära på att hända liksom.
Och ja, och det slog ännu närmare nu när Roe vs Wade, vilket var en lag som placerades flera år sedan, så gjordes att alltså abort skulle vara mer tillgängligt och lagligt. Nu har den liksom blivit overrun förra sommaren. Så nu i mer än typ hälften av staterna i USA så är det olagligt med abort. Och om man tar abort i de länderna så kan man åka till fängelset. Så efter jag lyssnade på den här var jag så här, fuck vad världen är fuck just nu. Speciellt i USA, att det gått tillbaka i tiden. Alltså vad håller vi på med?
Nej, det är fruktansvärt.
Men vad tog du, alltså, what did you get the most from av boken? Alltså vad tog du del av?
Grejen är att, alltså en sak som jag tänkte på väldigt mycket medan jag lyssnade, det var hur ensamt det måste vara att gå igenom det här. Och det tror jag, vare sig abort är, alltså även för folk här i Sverige tror jag också man känner sig väldigt ensam, och här kan man ändå få hjälp och stöd, men att man som människa, det händer något med ens kropp som man egentligen inte vill eller har planerat, och sen så går man igenom den här gigantiska resan helt själv. Och jag vet inte, jag kände bara nu när man satt och fick lyssna på Annie, så var det så här, du får ingen hjälp, ingen att prata med, och de du väl pratar med, de vill inte prata med dig. Alltså de är så här, du försöker prata med dem, de är så här, vet du vad, ring inte mig igen eller kontakta inte mig igen.
Exakt.
Och att hennes enda sätt att liksom få ut sina känslor var ju att skriva, vilket är så sorgligt.
Men jag tyckte också som läsare, man kände sig så himla så här maktlös och typ, speciellt när hon beskriver när hon gör själva aborten, att hon kände att hon ville inte prata med någon, hon ville inte lyssna på musik, hon ville inte läsa, hon ville bara typ rita adressen av kvinnan som gjorde aborten, minns du det? Och det var typ den enda gången i hennes vuxenliv som hon ville verkligen rita igen. Och jag tyckte det var så sjukt, och det måste typ ha någon koppling med när man är barn, att man gillar att rita och så. Jag tänkte bara på det när hon sa det, jag bara gud, när man känner sig så, ja men rädd och i en sån vulnerable ställe som vuxen, så går man tillbaka till saker man gör som barn. Så för henne var det att rita.
Men gud, det är nästan som när vi ställer oss upp och kör shake-off och dansar, att man är såhär, jag måste få göra de här sakerna som jag gjorde när jag var liten för att få ur de här känslorna i kroppen liksom. Men apropå det här också med att skriva ner, eftersom hela boken var liksom i ett dagboksformat, så var det, jag tror att det var i början av boken, så säger hon någonting som också jag fastnade för väldigt mycket, och jag spelade in det, så vi skulle kunna klippa in det. Men jag kan spela upp det först och sen kan jag berätta.
Att ha genomlevt någonting, vad det än må vara, ger en oförgriplig rätt att skriva om det. Och om jag inte går hela vägen i redogörelsen för den här erfarenheten, bidrar jag till att mörklägga kvinnors verklighet och tar parti för det manliga herraväldet i världen.
Så det hon säger är ju att hon går igenom en fruktansvärd sak. Och jag tyckte det bara var så häftigt när hon berättade om att så här, om inte jag skriver ner om det här, vare sig någon kommer läsa det eller inte, om inte jag skriver ner om det här, så på något sätt så bevisar jag inte mitt eget värde, eller då är det männen som vinner. Och då tänkte jag på när Sara gästade podden och pratade om när hon skrev ner sina känslor efter sitt breakup, att skriva, och då pratade vi mycket om att så här, skriva ner kan kännas bra för en själv och man får ur och allting sånt, men på ett annat sätt så kan det också vara att man kanske skriver ner för att typ påminna sig själv om sitt värde. Exakt. Om det är så att man till exempel har varit i en relation eller om en kompis har behandlat en illa, då kan jag har ju massa anteckningar i min mobil. Det är så här, jag blir jätteledsen över det här, lalalala. Och för mig blir det ju en sak att sen när jag går tillbaka och läser om de här anteckningarna, så påminner jag mig själv att så här, gud, när jag var i den där situationen så blev jag illa behandlad och jag kommer inte låta mig själv vara i den situationen igen.
Och en känsla blir värderad av sig själv. Förstår du vad jag menar?
Exakt.
Alltså att man ger sig själv den värderingen. Säger man värdering?
Man ger sig själv, eller bekräftelsen på ens känslor kanske.
Exakt, eller? Jag tror det är det jag menar. Verification menar jag på engelska, but whatever.
Yeah.
Men ja, absolut. Skriva är så viktigt och det ser man ju genom boken att om hon inte hade skrivit så hade vi inte suttit här och pratat om det.
Exakt. Men har du något annat? Vad känner du typ overall med boken? Alltså,
jag tyckte på slutet att hon så här, visa tacksamhet för aborten, vad aborten gav henne, både så här, en blandning av liv och död. Jag tyckte det var väldigt fint och att hon typ, jag vet inte, att på något sätt att hon inte, det var inte bara negativt, på något sätt gav det henne någonting positivt och hon lärde sig väldigt mycket om det. Det tyckte jag var ändå en, så här, en nice slut, för man kände sig inte helt tom efter det.
Nej, och sen när det kommer till när hon beskrev allting och hur nära man kom hennes känslor och sånt. Så det tyckte jag hon hade gjort bra. Men en sak som jag hängde upp mig på lite, och det här är ju för att det var för flera år sedan. Men det var ju att till och med hon, eller jag tyckte det var så många tillfällen när människor, framförallt män, behandlade henne illa. Och hur de sexuellt ofredade henne, hur de pratade med henne, nedvärderade, alltså allting sånt. Det tyckte jag var obehagligt att lyssna på, för att hon själv kommenterade inte det jättestarkt, utan hon kunde vara så här, ja, vilken speciell man som sa så där. När man själv lyssnar är så här, du kan polisanmäla honom för att han behandlade dig på det här sättet. Och så var det väl förr i tiden. Man visste kanske inte liksom vad som var rätt och fel på samma sätt, och man hade inte lika tydligare kanske samhällsregler. Men det är ju tufft att lyssna på och höra att någon blir behandlad på det sättet liksom.
Yeah, I agree, for sure.
Men vad tyckte du om slutet, Filippa?
Som jag sa innan om hela att hon typ såg det positiva och negativa i själva aborten, tyckte jag var fint. Men också när, alltså det var sorgligt men ändå fint hur hon skrev det. När hon beskrev att det fanns liksom en abortklinik bara nedför gatan hemma hos henne. Hon hade ju liksom ingen aning. Och husläkaren var också så här öppen med så här, ja, du skulle bara berätta till mig.
Gå hit.
Så jag tycker det är en viktig poäng, att vi måste verkligen kommunicera det här ämnen vi måste prata om mer och mer. Alltså, we just have to fortsätta utvecklas med hela den här frågan.
Ja, men och sen nu absolut, det var ju olagligt där och då, men hon kände sig fruktansvärt ensam i det och trodde ju att ingen någonsin skulle kunna hjälpa henne, och hon fick inga råd, ingen hjälp. Och så tyder det på att säga, absolut, det finns dåliga människor som kan inte komma hjälpa dig, men det finns också hjälp nära till hands. Liksom. Man måste prata om det som är jobbigt för en. Vi har även fått in ett röstmemo som jag tänkte spela upp. Jag har inte lyssnat på det här själv än, så det här blir first impression för oss alla.
Jag vill bara börja med att säga att jag är så glad när ni sa att ni skulle läsa den här. Jag tänkte tipsa om den, men den är en väldigt speciell bok, så jag gjorde inte det. För jag tror inte att det är allas kapitel, liksom, så att jag förstår det. Men det var nog, och är nog, en av mina favoritböcker. Och det är mycket för stilen den är skriven på. Jag har dyslexi, jag kan inte läsa för mycket miljöbeskrivningar och för mycket målande. Det må vara jättevackert, men jag tar bort mig så sjukt lätt då. Men jag tror också att den är väldigt viktig för ämnena som den tar upp. Jag läste den här boken när jag var i typ ett väldigt så här ensamt stadie. Liksom jag känner mig väldigt ensam, och därför tror jag att den här boken liksom talade till mig väldigt starkt. För att hon går igenom någonting väldigt liksom personligt. Och det gör vi ju alla lite då och då. Så att jag menar, och sen så tror jag också att de här sakerna som den tar upp, det här med männen. Hon beskriver ofta så här, liksom relationerna till männen som väldigt distanserad och väldigt avlägsen. Och hennes konversationer brukar ofta sluta i att hon upplever dem, det här liksom, när de får höra att hon ska göra en abort och är gravid, att de nästan blir kåta, och att det är en manlig fascination över kvinnor. När de pratar på det här sättet, att kvinnor ska vara på ett visst sätt och när de inte är det. Jag tror bara att jag blev så intresserad av hur, alltså, distansen mellan två kön, att det ska vara typ två olika arter. Och det tycker jag lever kvar i dagens samhälle, både mellan liksom kvinnor och män, men också mellan gaypersoner och män, eller gaypersoner och kvinnor. Jag, nu kan jag inte ha så mycket om det, men jag tyckte det var verkligen någonting som var ett starkt budskap som lever kvar idag. Så jag skulle ge den här en 9 av 10.
Wow. Så bra recension.
Du är så smart. What the
alltså, wow. Jag kände bara fan att vi inte tagit upp det här. Det här var ju otroligt.
Han borde ju kommit alltså, in och prata om boken. Fuck. That was stupid. Verkligen. Jag skulle lyssnat på den tidigare. Men gud, det där du sa om så här, the distance mellan män och kvinnor och att det lever kvar idag. That is so fucking true.
Och hur man blir sedd på ett nytt sätt när man, alltså ofta kopplat till typ så här, när man blir gravid eller när man har haft sex för första gången eller när, alltså alla sådana saker, att helt plötsligt så ser de en på ett annat sätt. Alltså det är
ja, man blir så typ sexualized vad man än gör.
Ja, exakt. Wow. Jag har typ inte ens någon kommentar. Jag tyckte allt var klockrent och jag håller verkligen med. Wow. Så fin recension och så bra.
Tack så jättemycket hörni att ni skrev och att ni var med i den här månadens bok. Should we just announce nästa månadens? Do you want to do the honors?
Ja. Så, nästa månadens bok heter Kvinnor jag mött och varit. Och det är en helt ny bok skriven av Frida Söderlund. Ni kan känna igen det namnet för att hon har gjort en dokumentärserie på SVT som handlar, det är den här som gjorde så här, handlade om skönhetsoperationer som influencers får betala i Turkiet och så vidare. Men den här boken är en kvinnobok. Det är en personlig upplevelse med en tid när kvinnokroppen optimerades, debatterades och lagstiftades. Så jag tror att den har återigen så mycket intressanta ämnen som den pratar om.
Ja, jag tror den kommer vara så relevant om modern. Typ the modern version av
exakt. Förra boken. Jag tror att den här kommer vara lite mer i nutid. Man kommer kunna relatera på ett helt annat sätt. Men ändå kanske samma klang. I don't know. Och i slutet av bokklubben så kommer hon och gästar. Så att jag tycker alla ska läsa boken. Vi har 4 veckor på oss och läsa och njut helt enkelt.
Okej, hörni. Nu tar vi tillbaka in Helena tycker jag. Jag har så många frågor. Ni har så många frågor. Engla, du har så många frågor.
Ja, jag ser så mycket fram emot detta.
Okej, välkommen tillbaka. Helena.
Helena.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen tillbaka, Helena.
Tack.
Nu är det dags att snacka. Och få reda på allt vi undrar. Som sagt så har ju vi läst den här boken som heter Omständigheter. Jag tänkte att vi kanske kan börja och prata lite om just abort. Och det känns som att det är ju många unga tjejer som lyssnar på den här podden. Och jag tänkte väl först bara kolla med dig om man anar att man är gravid. Hur ska man gå tillväga? Och hela processen från att vara orolig innan till att veta liksom.
Ja. Jättebra fråga. Alltså, det är ju så här. Abort är en rättighet i Sverige. Mm. Du kan inte bli nekad en abort. Nej. Du behöver inte ens ange vad du har för skäl till att göra aborten. Mm. Det enda du behöver göra är att ta kontakt med en abortklinik. Det finns överallt i hela Sverige. Och man behöver inte ens vara säker på att man vill göra en abort. Man kanske har, men sen kommer inte. Okej, man köper ett gravtest, man plussar och säger oj då, jag är gravid. Det här var inte riktigt vad jag hade planerat. Mm. Och sen är man ambivalent, osäker på om man vill behålla den här graviditeten. För det kan ju vara så, man ska veta att de allra flesta aborter görs i ett förhållande, i en relation. Så det är inte så att man är liksom, råkar vara singel och inte kan liksom, alltså det är inte den vanligaste patientgruppen hos oss på abortmottagningen, utan det är liksom par som är så här, vi är inte redo för att bli föräldrar. Nej. Eller vi kanske är det, låt oss fundera. Så då får man ta kontakt med en abortklinik och är man säker...
Gör man det på egen hand? Söker man upp det på internet? Typ.
Abortmottagning Kungsör. Eller abortmottagning... Alltså du vet, det är bara söka. Liksom. Det finns ju på alla kvinnokliniker i stort sett. Och så. Och annars kan man söka på 1177. Mm. Bara googla vart du bor, skriva abortklinik och så kommer du få komma i kontakt med någon. Och då, det första brukar vara då att man får prata med en barnmorska som frågar när hade du senaste mens, så att man vet ungefär vilken vecka det är. Och fram till vecka 18 plus 0 så är det fri abort i Sverige och det är en rättighet. Och då blir man liksom inbokad och kan få påbörja sin abort om man är säker i sitt beslut. Från vecka 18 plus 1 då, måste man, då kan man ibland också få göra en abort. Men då, måste, då är det en liten större procedur för då måste man ansöka till rättsliga rådet att få särskilda skäl. Och det här liksom prövas och så. Och då kan man ibland då förgöra abort från vecka 18 plus 1 till vecka 21 plus 6. Från 22 plus 0 får man inte göra abort i Sverige.
Okej. Och de här skälen, vad kan det vara? Till exempel att man är ung eller att man är...
Det kan också vara precis som du säger, man är ung. Det här kommer att förstöra eller förändra mina utsikter att, göra, att liksom slutföra min utbildning, att skaffa det jobbet jag vill ha. Liksom, man kan vara, det kan vara att man lever i en våldsam relation. Att man liksom så här, oj så råkar man bli gravid och skaffar jag ett barn med den här personen, då kommer jag vara fast i den här våldsamma relationen i hela mitt liv. Liksom. Det som inte anger, liksom som an... godkänns är om ekonomiska orsaker, om man säger så här, men jag har inte råd att ha ett barn, för då säger man i Sverige så finns det så mycket, man kan söka bidrag, bostadsbidrag och man får barnbidrag och så vidare, så att det brukar inte godkännas, men annars är det liksom omständigheten som gör att, att jag inte klarar av graviditeten eller att mitt barn inte kommer få ett bra liv.
Okej.
Och hur ser olika metoderna ut inom abort, alltså varför är det olika metoder?
När aborten kom så var det ju då 100% kirurgiska aborter som gjordes. Det vill säga att man går in med, man får en bedövning och så går man in med en liten sug i livmodern och så suger man ut graviditeten. Det tar ju liksom, det tar 10 minuter. Det är ett väldigt kort, och, kort ingrepp. Förr gjorde man ju det att patienten var sövd och liksom så. Nu är det att man får en lokal bedövning runt livmodertappen så det gör inte ont men man är inte sövd. Och det är liksom ett snabbt och relativt ofarligt ingrepp. Men det är ett kirurgiskt ingrepp, det ska man ändå komma ihåg. Liksom det, man kan, det är lite större risk att man drabbas av infektioner eller att det blir en blödning eller att man får något problem efteråt. Liksom så här. De är låga riskerna, men de är ändå större än om man gör en medicinsk abort. Och den medicinska aborten, det är ju det som är absolut vanligast i Sverige idag. Det är ju att man tar tabletter som gör att livmodern drar ihop sig och stöter ut graviditeten. Och det här kan ju göras från då tidigt när man är i sådär vecka 5-6. Då kan man ju göra det hemma. Och det kan man göra fram till vecka 10 ungefär. Sen behöver man vara på en abortklinik och göra det. Och det är för att då kan det göra lite mer ont och man kanske blöder lite mer om man vill ha lite mer stöttning av, av oss personal. Man kanske inte vill vara hemma och liksom göra en abort i vecka 12. Liksom. Det kan vara ganska stora blödningar och graviditeter som kommer ut då.
Men apropå det, för jag har ju folk runt omkring mig som har gjort aborter och sen, som att, och sen har man ju hört saker och det känns som att man alltid hör olika och jag har ju en bild av att det är väldigt psykiskt påfrestande och att det kan påverka ens liksom, ja, men det är ju fortfarande en ganska stor grej som händer med ens kropp och det är, vad säger ni liksom, vad är bieffekterna från att göra det psykiskt och fysiskt?
Ja, fysiskt, en medicinsk abort påverkar inte chansen att bli gravid igen. Okay. Det gör inte en kirurgisk abort heller. Nej. Men en kirurgisk abort liksom, i teorin så är ju det ändå att man för in en sug in i livmodern och liksom, det skulle ju i teorin kunna skada livmodern. Det gör ju nästan aldrig det. Men liksom, förstår ni skillnaden? Liksom, en medicinsk abort, då är det ju bara livmodern själv som krampar och stöter ut graviditeten. Det är ju som ett missfall. Så att det påverkar inte chansen att bli gravid igen. Nej. Och det är bara propaganda om man håller på och säger det någonstans. Ja, nu är du, ska du göra en till abort? Tänk om du inte får några barn sen. Det påverkar inte.
Nej.
Du kan göra väldigt många medicinska aborter. Alltså om man vill det. Utan att man liksom ska hålla på och skamma den kvinnan eller tjejen. För det är så här, kvinnor ska skaffa de barnen de vill ha och inte de barnen som man inte vill ha.
Nej.
Och det är inte aborten som är problemet, det är den oplanerade graviditeten som är problemet. Mm. Och det är de liksom vi ska försöka komma åt, liksom, att man inte blir oplanerad gravid.
Så sant.
Aborten är ju bara lösningen på det. Men så liksom fysiskt, man gör sin medicinska abort då, som är det absolut, alltså mer än 90% är medicinska aborter idag. Och tidiga medicinska aborter, alltså innan vecka 10.
Mm.
Och då tar man först en tablett, det är en förberedande tablett. Den måste intas på sjukhus som det är idag, eller på en medicinsk klinik. Mm. Och det är abortlagstiftningen, den håller man ju på att se över nu, om man även ska kunna få ta den hemma. Mm. Men än så länge så måste man ta den på klinik. Och sen får man med sig de andra tabletterna och så tar man dem hemma efter 24-48 timmar. Och då börjar liksom livmodern krampa och så blöder man och stöter ut det här. Det gör ont som kraftig mensvärk. Mm. Och ju längre graviditeten är, ju mera smärta. Mm. Men man klarar av det liksom. Och om man är jätterädd eller om man är ensam och inte vill att ha någon anhörig med sig, då är det bättre att man är hos oss på kliniken så kan vi stötta dig. Liksom. Mm. Det är mycket bättre än att man... Ja,
Hur lång tid tar det?
Men en halv dag kanske, alltså för själva liksom, graviditeten att stöta ut. Sen kan man ju blöda efter, i ett par dagar blöder man ganska mycket som en riklig mens kanske. Och sen blöder man liksom mindre och mindre och mindre i kanske 2-3 veckor. Eller ibland till nästa mens, mens kommer ju ungefär efter 4 veckor. Så ibland blöder man liksom lite grann till nästa mens och det är helt okej.
Okay. Ja. Men det är så bra att veta att man, eller för det känns också nu, apropå den här boken vi läste, så handlade det ju väldigt mycket om ensamheten kring de här frågorna, och det är ju väldigt viktigt också för alla som kan vara med om det här att veta att det är, man kan ta stöd liksom, man kan få stöd och det finns hjälp och sällskap att nära till hands.
Ja. Och vi som jobbar med det här, vi är ju vana vid alltså, man ska inte heller tro att alla som genomgår en abort är helt knäckta. Nej. Så är det faktiskt inte, utan de flesta tycker att det är jobbigt att ta beslutet och så men när aborten sen är klar så är det liksom okej, nu var det klart liksom. Mm. Så det är inte så att alla är helt, men en del är jätteledsna. Mm. Och de ska vi såklart också ta hand om och hjälpa, så att det finns alla liksom hela spektrumet från att bara lättna till att man känner sorg.
Mm.
Så går den medicinska och den kirurgiska aborten till.
Mm. Finns det någon, har man rätt som student att ta ledigt från, eller inte student, från skolan eller jobbet när man ska göra en abort?
Det får ju utebli då. Alltså, man får ju vara hemma från jobbet i 7 dagar utan sjukintyg. Mm. Så att du behöver ju inte, och mer än så brukar man ju inte behöva.
Mm.
Och behöver du ett intyg och vill ha ett intyg så kan ju vi i vården utföra det.
Mm.
Men det är ju ingen som ska fråga dig vad du gör.
Nej.
Utan det här är ju din privata ensak och det är liksom upp till dig att berätta. Du behöver inte berätta för dina föräldrar eller så.
Nej.
Vi rekommenderar ju om man är ung, liksom, om man är, framför absolut om man är yngre än 15, men också om man är yngre liksom än 18 kanske, att man har med någon som man litar på. Men det är upp till dig att bestämma det.
Ja. Mm. Och finns det någon limit på hur många aborter man får göra?
Nej, du får göra hur många aborter du vill. Mm. Men det är jobbigt att göra en abort. När du kommer till mig då som läkare för att vi ska liksom prata om din abort. Mm. För först träffar du då din barnmorska och då, om vi ska backa bandet lite. Du ringer till barnmorskan då för att beställa den här tiden. Och är du säker, då får du i nästa fall komma till mig.
Mm.
Och då gör jag ett ultraljud och daterar graviditeten, ser hur långt gången den är. Och sen pratar vi om vilken abortmetod du vill ha. Och så berättar jag lite hur den går till. Och sen efter det så pratar vi preventivmedel.
Mm.
För det är liksom nästa steg. Så här, hur förhindrar vi att du inte blir oplanerad gravid igen?
Mm.
Och då är det så här, de allra flesta vill ju ha ett preventivmedel efter det, men vill man inte det, då är det upp till dig. Du får komma, du är välkommen tillbaka om 2 månader igen om du är gravid, och jag kommer hjälpa dig då också. Men det är ganska jobbigt. Men man ska liksom...
Ja, jobbigt för den personen i fråga.
Ja, liksom, inte för oss i vården spelar det ingen roll. Men för dig som gör den här upprepade aborten, så... Men vi har vissa kvinnor som gör väldigt många aborter, och då är det hennes val att göra så.
Mm. Men bra, apropå preventivmedel, ska vi gå in på det lite grann?
Så många frågor kring den här.
Ja, det måste jag. Får jag bara säga, bara återkomma till en liten sak. Om du är ambivalent, alltså osäker på när du vill göra din abort, då är du också berättigad att få träffa kurator Och då kan man sortera lite så här, vad är för...
Så där, liksom, bra att veta.
Ja, så att det är också så här, du behöver inte vara säker i ett abortbeslut när du ringer till abortklinik. Mm. Och ibland tänker vi att vi skulle vilja att de skulle heta så här familjeplaneringskliniken eller någonting. För att det är så sagt, det kan ju vara så här att, ja men, eller vi fick barn för 6 månader sedan och så är jag gravid, orkar vi ett barn till? Liksom, det kan vara mycket olika omständigheter som gör, och då har man rätt till en kurator som är jättevan vid att prata med kvinnor eller par om detta. Och då kan man få så här, okej, vad är liksom pro and cons? Ja, du förstår.
Som alltså, hjälper. Bara, och ambivalent betyder alltså att man inte vet vad man vill spara eller
man är liksom inte säker på om man vill jag behålla graviditeten, vill jag göra en abort? Jag vet inte.
Gud vad bra att veta.
Så att ni
bra
vet
tips. Jag har en fråga till, och det är om man är i en relation och den andra parten, om det är en kille eller tjej som inte är gravid, vill behålla barnet men du inte vill, eller tvärtom. Har det någon påverkan, eller hur fungerar, vem bestämmer om man är i en relation?
Det är kvinnan som bestämmer. Det är hennes kropp, det är hennes liksom, det är riskfyllt att genomgå en graviditet också. Det är hennes kropp, det är hon som ska bestämma om hon vill genomgå den här graviditeten. Men däremot så är det ju väldigt bra att man pratar tillsammans. Så att är man i en relation och den ena vill och den andra vill inte, så är det väl jättefint liksom att kanske träffa kuratorn själv en gång och träffa med partnern den andra gången, så att man liksom får se alla perspektiv, man får reda ut lite så här. Men det är kvinnan som bestämmer, det är hennes kropp.
Det är bra.
Ja. Och även om man då skulle bli gravid med någon som man inte är i relation med, det är upp till dig att berätta för hen om du att du har blivit gravid och att du tänker genomgå en abort eller liksom så. Man ska bara komma ihåg att det är din kropp det gäller och det är du som sitter på besluten.
Och kan ni på kliniken kanske också hjälpa till att prata om det, om man vill ha stöd, om kanske att ni tre sitter tillsammans då och berättar för den tredje parten om vad valet blir.
Ja, kuratorn hjälper till med allt. Det är väldigt sällan vi gynekologer är inblandade i just den liksom, sociala biten, om man säger. Utan då är det mer våra kuratorer. Men de är ju liksom utbildade i just det. De är superduktiga och väldigt vana med liksom, den här situationen. Mm. Så de kan hjälpa till med det, absolut.
Gud vad bra. Mm.
Wow. Okay. Gud vad Sverige har så mycket bra så här, alternativ och hjälp.
Filippa, du som är uppvuxen i USA.
Ja, men det är helt annorlunda. Alltså det är en sån tabu med abort. Och speciellt nu med Roe vs. Wade så har det ju blivit olagligt i nästan nu. Hälften av USA.
Husch.
Ja, nu är det blåser det väldigt, väldigt dåliga vindar där. Men vi ska aldrig luta oss tillbaka. För alltså, nu har vi högerpopulistiskt parti som sitter i riksdagen i Sverige och som är liksom andra största partiet vid senaste valet, som vi vet att de partierna liksom historiskt sett är mindre öppna för abortfrågan. Och att vi ska aldrig luta oss tillbaka, för man vet aldrig när det här händer. Så utan vi måste fortsätta prata om det här och vara liksom supernoggranna med att värna om våran rätt till abort.
Så sant.
100%. Ni vill inte hamna i USA-sits. Det är en mardröm. Verkligen. Men ska vi hoppa in i själva preventivmedelfrågan? Det är hur många frågor som helst. Och jag har så många frågor, för jag har precis slutat med p-piller. Och jag har bara så mycket frågor för dig.
Ja. Jag tänkte börja med att fråga, när det gäller preventivmedel, vad skulle du säga är den största missuppfattningen kring preventivmedel?
Ja. Att typ one size fits all. Så här, ja, men är du 15 år så ska du ha den här sortens p-piller. Eller har du fött barn så ska du ha den här sortens p-piller. Eller liksom vad det är. Så här, att det inte är så individuell rådgivning som krävs. Det tycker jag är den vanligaste missuppfattningen. Att det liksom inte krävs så mycket rådgivning kring det här med preventivmedel. För grejen är att vi vill ju ofta, eller vi vill ju gärna att kvinnorna ska vara supernöjda med sitt preventivmedel. Och då behöver man ju fråga liksom 1000 frågor så här. Hur ser din mens ut? Har du mycket mensvärk? Då är det jätteviktigt att vi försöker behandla din mensvärk också. Liksom, eftersom det kan vara en positiv effekt av p-piller eller spiral eller p-stav eller vad det är. Så liksom, en kvinna som har jättemycket mens och jättemycket mensvärk, hon ska ju inte ha en kopparspiral. Då kommer inte hon kunna leva nästan, för då får man ännu mera mens och jättemycket mer ont. Liksom. Så det är ju bara helt fel. Utan då ska man försöka ha någonting effektivt för hennes mens som också skyddar mot en graviditet. Vill du ha barn inom ett år, ja, då kanske man inte ska behöva, liksom, då kanske man inte ska sätta in de här långverkande p-staven eller spiralen, även fast det kan man göra, men det kanske är lite mindre viktigt för en tjej som säger, men jag kanske vill bli gravid om ett år. Har du sjukdomar, haft blodproppar, har du svår akne, då är det liksom andra preventivmedel som passar dig. Har du, ja, det vet. Och sen också så här, man testar ett p-piller eller en preventivmedelsmetod. Gillar man inte den, då byter man. För det finns jättemycket olika. Och det finns jättemycket olika p-piller. En del p-piller blir en, vissa nedstämda av. Inte depression. Man har inte kunnat bevisa att man blir deprimerad av p-piller. Men att man blir lite låg av p-piller. Då kan man byta till ett annat p-piller som man inte får de effekterna av.
För att jag kan känna, jag vet att vi pratar, i alla fall jag och mina kompisar, men också jag tror att det är vanligt att man pratar mycket om preventivmedel och ens egna erfarenheter. Och vi har väldigt blandat i vårt gäng. Alla gör olika saker. Men att man påverkas ändå väldigt lätt av de andras erfarenheter. Och jag vet själv att typ så här, jag började på spiral för ett år sedan, men några av mina vänner har inte vågat, för jag sa att det gjorde ont att stoppa in det, men jag älskar ju fan spiral. Man påverkas så lätt av andra, alla andra sidor. Men det viktigaste är alltså att gå till någon utbildad och fråga den och gå igenom ens egen... liksom.
Ja, jag tycker det. Jag tycker att, alltså, det är oundvikligt att tjejer pratar med varandra. Och det måste vi göra. Och så här, det här, liksom, det är också så information sprids på ett bra sätt. Men det är olyckligt när det är så här, ja, men som spiral. Spiralen är ju superbra. Hormonspiralen är...
Vad sa du? Jag älskar den.
Ja, men den är ju bra. Man slipper mensen, man slipper mensvärken. Den sitter där och jobbar hela tiden utan att man behöver hålla på och komma ihåg och ta ett piller varje dag och så vidare. Men har man inte fött barn så gör det lite ont att sätta in den. Och hur ont det gör, det är ju lite olika. Men det är ju ganska kortvarig smärta.
För jag tänkte faktiskt fråga dig det. För jag gick på p-piller i typ 2 år. Och sen så i slutet kändes det inte lika bra. Jag började blöda ganska mycket konstant. Och bestämde mig för att stoppa in en spiral. Det var absolut smärta. Men jag har också, jag är van vid väldigt extrem mensvärk och svimmade och kräkt och sånt när jag hade mensvärk. Så att det var okej. Just nu har jag haft det 1 år och är svin. Nöjd. Jag märker ju ingenting. Alltså, det känns tryggt, det känns bra och allting sånt. Men jag har en uppfattning själv av att just p-piller och minipiller pushas mycket mer av typ UMO när man, och gynekologer än spiral. Jag har typ aldrig... Det känns som att det inte alls lika poppis att berätta om. Och folk vet inte om hur typ bra det är enligt mig själv.
Och enligt alla studier. För det är ju så här, vi vet att spiral är det som folk är mest nöjda med. Så varför sätter man inte in det direkt?
Exakt, varför pushas inte det mer?
Vi gynekologer försöker pusha för det. För vi vet liksom att de här långverkande metoderna, alltså spiral och p-stav, också p-spruta, men det är inte så populärt liksom. Men spiral och p-stav, spiralen kan ju sitta, alltså hormonspiralen Mirena, den kan ju sitta i 8 år nu. Hur? Hur praktiskt är inte det? Så 8 år kan den sitta. Får man blödningar kan man byta den tidigare. Men annars kan man ha den i 8 år, skydden mot graviditet. Kylena är ju den som är... För Mirena är ju den som har mest hormon. Och ändå är ju det liksom, hormonmässigt det... Den dosen hormon som går ut i blodet, det är ju motsvarande ungefär ett p-piller i månaden. För den verkar ju liksom lokalt i livmodern. Så det är ju jättelite hormon som går ut i blodet. Men det finns ju 2 till då hormonspiraler. En som heter Kylena som är liksom ännu lägre dos. Den kan sitta i 5 år. Och så finns det Jades som är den minsta spiralen. Den kan sitta i 3 år. Men Mirenan tycker jag är ju så bra. För den man blir ju blödningsfri väldigt ofta med den. Tjejer som har väldigt rikliga menstruationer, alla får ju jättemycket mindre blödning, men då har man väldigt mycket mens i vanliga fall, då kanske man får en liten blödning varje månad. Men har man en normal mens inom stationstecken, då blir man oftast helt blödningsfri. Och det är ju superskönt. Blodbrist är jättevanligt. Blodbrist och järnbrist är supervanliga diagnoser hos tjejer. Och vanligaste orsaken är riklig mens. Så att man, och blodbrist och järnbrist leder till att man går runt och är trött, andfådd, man kan inte prestera fysiskt, man har ont i huvudet och så vidare och så vidare, och det beror på mens. Så att det är också väldigt praktiskt att behandla den där rikliga mensen med en hormonspiral.
Apropå järnbrist, jag hade jättemycket järnbrist och så en dag så kände jag inte mina ben längre på skolan, så jag åkte in till akuten och då behövde jag nästan göra en blodtransplant, men jag behövde inte det. Och så den sommaren åkte jag till Sverige och så började jag med p-piller. Och jag var ju jättenöjd med mina p-piller. Men sen tog den slut på något sätt. Så de så här, bytte över mig till en annan sort. Och innan de bytte av för mig så hade jag typ 2-3 månader när jag inte gick på p-piller. Och så gick jag på de här p-pillerna och jag kände bara att mina hormoner var så här helt all over the place.
Mm.
Och jag kände mig arg och taskig och bara ledsen. Så jag slutade med mina p-piller och sen bestämde jag mig en dag, okej, jag vill börja igen. Och då var det en gynekolog som hade sagt att det är mer riskfullt att få blodpropp när man går av och på p-piller så här väldigt ofta och tar breaks och sen kör igen.
Mm.
Stämmer det? För då blev jag rädd att ha p-piller igen, så jag bara slutade totalt för att jag vill inte få blodpropper. Stämmer det?
Jag fattar. Det stämmer liksom. Alltså, risken ökar inte för varje gång du går på, men risken är störst när du precis börjar med p-pillerna.
Okay.
Så det är de första veckorna efter att du börjar med p-piller som risken är störst för att få blodpropp. Så det är klart att hoppar du på av, då har du den där ökade risken flera gånger. Står man på p-piller i 10 år, då har man ju den högsta risken precis i början. Så att det är liksom, okay. Det är därför som man säger så. Men jag ska komma tillbaka till din fråga, Engla. För det är, varför pushar vi inte mera för spiral?
Mm.
Och då är det lite så här, ja... 15-åriga tjejer som kommer till Umeå som liksom, det går ju att stoppa in en spiral på dem också. Men det kanske är ett lite större steg. Så att jag kan tycka liksom att börja med p-piller och se hur det känns. Och sen så stoppar vi in en spiral kanske nästa år. Eller så här. Men jag har varit med och gjort en studie där vi tittar på att stoppa in spiraler på tjejer som inte har fått barn. Från, ja, den yngsta var 16 och den äldsta var 25 kanske, eller jag kommer inte ihåg exakt. Men, och då följde vi upp dem, liksom, hur ont gjorde det, hur var det efter 3 månader och 6 månader. Efter 6 månader, det var några som hade tagit ut den. Men majoriteten var ju supernöjda. Många tyckte att det gjorde lite ont, men det gick bra. Och man kan ju få smärtlindring när man sätter in den.
Exakt.
Så att det går ju liksom, är man jätterädd, då får man ju gå till en gynekolog som kan hjälpa till lite med det.
Men jag undrar om folk kanske blir rädda också för att det heter just hormonspiral. För att jag själv trodde ju, innan jag gick och snackade med någon, så trodde jag ju att det var lika mycket, om inte mer, hormoner som p-piller.
Ja.
Och sen,
för det
nu
finns väl
det
också kopparspiral. För jag hade en vän, och hennes, det här är hur det funkar, alltså det är sjukt hur man pratar med vänner så får man en helt uppfattning, och det är säkert helt fel. Men jag hade en vän som gick på kopparhormoner just för att hon trodde hormonspiral var liksom negativt eller dåligt. Och hon kände att hennes personlighet switchade helt, att hon grät varje dag i typ 3 månader i rak. Så sen tog hon ut det och då kände hon exakt som sig själv igen. Hur ser det ut med kopparspiral?
Kopparspiral innehåller ju inget hormon, utan det innehåller ju koppar. Så det är ju liksom ett helt hormonfritt läkemedel, eller liksom preventivmedelsmetod. Och den funkar för dem som vill ha helt hormonfritt. Men som jag nämnde tidigare, man får inte ha riklig mens och man får inte ha mensvärk, för då blir det gånger flera. Alltså det gör så ont.
Ja, det är det
så
hon hade. Okej, okay. Det är säkert därför.
Och det blir väldigt jobbigt med kopparspiralen. Så att den passar liksom några liksom utvalda personer. Men inte liksom alla möjliga. Tycker inte jag. Tycker inte det är ett förstahandspreparat. För då blöder man väldigt mycket. Så, men den är ju bra. Och den är gratis också. Så att den är ju liksom, av den anledningen kan ju den vara bra. Men man ska inte stoppa in den för att bara för liksom, det där låter
för att man inte vill ha hormoner.
Nej.
Jag tror det är många små, alltså yngre tjejer som tror det, att de tror icke-hormoner, det är bra. Men det funkar inte för alla.
Men får jag berätta några hälsofördelar till som vi inte pratade om? Det är så här, står man på kombinerade p-piller, alltså vanliga p-piller, i mer än 10 år, då halverar man risken att få cancer i äggstockarna, tjocktarmen och livmodern när du blir äldre.
Wow.
Och det där, den där liksom, och det är ju jätteallvarliga sjukdomar, så man halverar risken. Och det där skyddet kvarstår hela livet. Så att du har käkat p-piller i 10 år när du är mellan 15 och 25 gör att du har minskad risk att insjukna äggstockscancer när du är 70.
What?
Ja,
det är helt otroligt.
Och så pratar man ibland, men bröstcancer då? Ja, men det är en liten ökad risk för bröstcancer när man står på p-piller med östrogen och gestagen i. Och den risken är extremt liten, för att en 20-årig tjej som står på p-piller, hon har en extremt låg risk att få bröstcancer. Så att den är nästan försumbar, den där ökade risken.
Okay.
Och risken att få bröstcancer avtar när man slutar med p-pillerna. Så att medan det där skyddet, det är kvar så hela livet. Så att det är ju liksom helt surant.
Men även om jag gick på p-piller från 15 och slutade till 23, kommer den skydden fortsätta, eller måste jag fortsätta då med p-piller?
Alltså du
för att det ska funka.
Alltså du har ju ett visst skydd. Det man har tittat på är att mer än 10 års användning, men det är klart att 8 års användning är ju bättre än ingen. Och det är ju för att man hämmar ägglossningen.
Mm.
För att det är ju kanske säkert inte så bra att ha en ägglossning hela tiden, varje månad, och blöda varje månad och så. Utan vi är väl egentligen inte konstruerade för det. Vi är väl konstruerade för att man skulle få en ägglossning och så har man några ägglossningar och sen blir man gravid och så ammar man och sen har man någon ägglossning till och sen ammar man. Eller, alltså, så att vi kanske var konstruerade för att ta så här 15 ägglossningar i livet och nu har vi 12 ägglossningar per år för vi skaffar bara 1 eller 2 barn. Så att, och, ja, så att det här är liksom, om man säger så här att vi ska leva så naturligt som möjligt, det här naturligt är ju liksom ett verkligen modeord nu, ja, men då ska man ju bara köra på liksom, skaffa sitt första barn när man är 18 då, och sen skaffa ett barn varannat år tills man är 35 och det klimakt, alltså det är ju det naturliga sättet att leva.
Ja, det är sant.
Ja, ni förstår, nu larvar jag lite, men jag liksom,
ändå intressant. Jag men jag undrar, det känns ju som att det, jag blev inne lite på det här förut, men också från ett proffs. Det pratas ju jättemycket om alla liksom bieffekter av preventivmedel och framförallt p-piller, men också andra piller. Och det känns som att det är en väldigt stor oro kring dem bland kvinnor, framförallt yngre. Men jag tänkte mer kolla med dig, typ så här, hur ska man gå tillväga? Om det är så antingen att man går på ett preventivmedel och börjar övertänka, mår jag sämre? Eller har jag migrän oftare? Eller mår jag illa? Eller har jag förändrat min kropp? Liksom, har jag gått upp eller ner i vikt och allting sånt, eller innan man börjar på ett preventivmedel, vad ska man liksom, hur ska man gå tillväga när, om man känner den oron?
Superbra fråga. Några väldigt vanliga myter. Jag blir tjock av mina p-piller. Nej, alltså vi har gjort hur mycket studier som helst på detta. Man går inte upp i vikt av p-piller. Om man kollar på, om man följer en grupp med tjejer som står på p-piller och sen följer man lika många kvinnor som inte står på p-piller och så följer man dem under x antal år, så går de upp lika mycket i vikt. Det är liksom ålder som gör att vi går upp i vikt. Små tjejer väger mindre och äldre kvinnor äger mer.
Man får en kvinnokropp.
Ja, det är åldern som gör att vi går upp i vikt. Det har ingenting med p-pillerna att göra. Och oftast så spekulerar vi, pratar lite om det här i, liksom, i våra kretsar också, så att när man börjar med p-piller så har man kanske träffat en partner, en kille då, som man känner att man behöver ett preventivmedel. Man är hemma lite mera, kanske, mysigt, man käkar chips och kollar på film och liksom så här. Det kan vara sådana omständigheter som gör att man går upp i vikt just där och då. Men långsiktigt så är det så här att det spelar ingen roll om du står på p-piller eller inte, din vikt är, den kommer förändras ändå. Det är den ena myten, så var inte orolig för det.
Men alltså, apropå vikt med bröst då, för jag upplevde att mina bröst blev lite smullare och lite, för jag har väldigt små bröst, så jag kunde se ändå en förändring. Är det på grund av maten jag åt eller p-pillerna?
Det är p-pillerna. Man får större bästa p-piller, för det är östrogen i. Så att man kan få större, det brukar jag ofta skoja av. Ja, jo, absolut, en del tycker det är nice. Men det går ju tyvärr över efter ett tag. Så att de går ju, oftast efter en tids användning så går ju liksom det ner igen. Men i början när man börjar med p-piller så får man lite större bröst. Inte alla, men en del. Men, så det är ju, det är absolut. Men det är en biverkan. Och biverkningar går ju, du nämnde lite engel också det här med illamående eller huvudvärk och så här. Det, biverkningar kommer när man börjar och slutar efter ett par månader.
Okay.
Så att man liksom har biverkningar ett tag och sen de, efter 3 veckor eller 3 månader så här, då försvinner de. Så att det ska man liksom också så här.
Men det känns som att sånt kan vara svårt. Jag vet att det är ju ofta så att man kanske känner att okej, men nu har det gått 3 månader eller 2 månader och jag kanske blöder konstant eller jag har haft huvudvärk eller jag mår illa, och så går man till en gynekolog eller till UMO och säger det här och då säger de håll ut. Ja. Och så är man så här, men det kanske det är svårt. Ska man hålla ut eller ska man testa något annat?
Ja, men kanske håll ut 3 månader om du orkar. För de här med blödningar också, det brukar ju ge sig. Framförallt om man står på bara minipiller, alltså såna här gulkroppshormonspiller, då blöder man ju lite oregelbundet i början. Efter typ 3 månader, ibland 6 månader, så försvinner de där blödningarna. Så håll gärna ut. Men liksom, jag har ju haft patienter som bara, alltså jag har så ont i magen, jag bara kräks. Alltså, nej, men klart, då byter vi ju sort såklart. Men liksom, om man har lite så, så håll ut gärna. Men efter 3 månader, om du tycker så här, det här pallar inte jag längre, ja, men då byter vi. Men sen, en annan myt är sexlusten. Eller jag skulle inte säga att det är en myt, men väldigt många tänker att jag har minskat sexlust i på mina p-piller. Det finns en viss koppling till vissa p-piller och vissa personer att man får lägre sexlust. Då kommer ju den direkt. Den kommer ju när du börjar med dina p-piller. Den kommer inte om 3 år.
Okay.
För så att man borde veta det direkt. Ja. Man kan känna av det ganska snabbt.
Ja, och jag har ju också då patienter som är så här, slutar med sina p-piller efter 3 år för att då har de minskat sexlust. Alltså det har ju inte
that's
med...
something else.
Ja, exakt. Alltså, du, biverkningar får du direkt, det kommer inte efter 3 år. Då har du med din partner att göra, eller stress i livet. Eller,
okay.
Ja, så skyll inte det på p-pillerna.
Och det, för att vi fick även frågor om spiral. Och där finns det ingenting med sexlusten heller, va?
Nej, det, alltså, om du märker en markant skillnad precis liksom i början och sen att den håller i, ja, då kanske du ska byta. Men för de allra flesta så är det inte någon skillnad.
Nej.
Men det här är så individuellt också. Så att man ska liksom, mår man inte bra så ska man byta. Det tycker jag faktiskt. Man ska inte hålla ut. Men så sexlusten, vad sa vi mera? Vikten.
Och måendet. Ja, man blir låg.
Precis, tack. Finns inga studier som visar på att man blir deprimerad, alltså att man får en riktig depression av p-piller. Men man har sett att speciellt unga tjejer, alltså unga tonåringar, kan få lite, man känner sig lite låg. Och gör man det så tycker jag att man ska byta p-piller till en annan sort. För det finns olika liksom. Har man mycket akne så ska man gärna välja ett p-piller med östrogen i. Östrogen botar ju akne. Det finns till och med ett p-piller som har indikationen akne. Som man liksom så. Då ska man inte välja ett p-piller som bara innehåller gestagen, alltså gulkroppshormon, för då kan man få mera p-piller. Så, så man ska liksom sådär, säga, det här är mina farhågor, det här är jag rädd för, den här effekten vill jag uppnå. Jag vill bli blödningsfri, jag vill bli av med min akne, jag vill, ja, vad det nu är liksom, bli av med min mensvärk. Och då är det upp till oss i vårt personal att säga så här, de här metoderna är bra för dig.
Så det absolut viktigaste är att man går och pratar med någon som har koll och berättar om sig själv, hur man, ens kropp fungerar. Och då kommer ni med de förutsättningarna kunna berätta vilka rekommendationer ni har helt enkelt.
Och det är alltid viktigt att prata med sina vänner, men viktigare att prata med en proffs.
Word. Håller med.
Word. För jag har en snabb fråga om... För jag är uppväxt i USA, men jag gjorde alltid mina p-piller i Sverige på grund av att det var gratis och att det var mycket enklare och det var mycket mindre tabu som det är i USA. Men det var så mycket så här falsk information som byttes mellan länderna. Och jag minns när jag var i Sverige så sa alla så här, skippa din mens, för jag hade järnbrist. Och de bara, du behöver inte ha mens, skippa. Och så kom jag till USA så kunde jag berätta det till läkare eller vänner. Och de var så här, det är så farligt, det kan du inte göra, du får inte skippa din mens. Vad är faktumen med att hoppa över sin mens?
Det är helt ofarligt att hoppa över sin mens. Alltså mensen som man har med p-piller är inte en mens. En mens är ju att man har en ägglossning och 2 veckor senare så får man en bortfall, eller får man en mens då. Den mensen som man har med p-piller, det är en konstruerad blödning. Det beror på att du tar bort dina alltså du tar bort dina tabletter och då får du en blödning. Och i början så var det så här, när man liksom utformade de här p-pillerna liksom, ja, 50-60-talet, så tänkte man så här, ja, men kvinnor vill nog käka p-piller och få en blödning varje månad, för att, ja, men då känner man
sig kvinnlig.
Ja, men känner sig kvinnlig, och det är liksom så kvinnokroppen fungerar. Så gick det några och så upptäckte man så här, kvinnor vill inte alls blöda. Så här. Men det tar jättelång tid in att ändra på synsättet. Och att liksom så. Men nu har vi ju gjort det sedan 10 år tillbaka ungefär, så att ät ihop dina kartor. Det kallas långcykelanvändning. Det betyder att man bara äter sina aktiva tabletter. Och när du får en färsk röd blödning, då gör du 4 dagars uppehåll och sen börjar du igen. Och när den där färska röda blödningen kommer, det kan ju vara helt individuellt. För en del kommer liksom en gång i månaden. Då måste man göra uppehåll en gång i månaden. För så är din kropp konstruerad. För en del kommer den 2 gånger per år. Så att det är liksom, och det finns ingenting, alltså medicinskt, i att blöda med p-piller.
Men då är det en riklig blödning. För jag minns själv att man kan ju verkligen ha perioder där man blöder lite varje dag. Liksom. Men det gills inte. Nej. Det är något annat.
Alltså när du får som en mens liksom, att du börjar blöda. Och då är det liksom en signal att nu behöver du släppa fram lite egna hormoner i kroppen så att du får bli av med den här. Liksom. Alltså, då kan man säga så här, då är det liksom att ja, men det är en signal att du behöver gör ett uppehåll, men då ska man göra 4 dagars uppehåll och inte mera. Och att det är så i USA, Filippa, jag kan inte svara på varför. Jag tror att de är lite efter och gammalmodiga.
Det är de.
Ja, för det här är ju helt, alltså, det är
det var till och med typ en gångs så fick jag mens, eller jag fick någon smärta, och så gick jag på toaletten och så fick jag en sån här klump av blod som kom ut. Så jag sprang till typ Planned Parenthood. Och de alla sa till mig att det var missfall. Men sen när jag visade gynekologer i Sverige, de bara nej, du har bara shed your, vad heter det?
Shed?
Alltså blod. När ens...
Livmoder.
När det kommer en klump.
Ja, en kagel. Eller alltså slemhinnan liksom kommer ut.
Ja, slemhinnan kommer ut med massor av bara, du vet, man kan få en sån där riktig klump.
Absolut.
Men det är så sjukt att det är sån missinformation att en berättar att det är en missfall och en annan berättar att det är...
Oh, gud.
Men jag tror också att USA är ett otroligt stort land. Det har ju varit svårt i Sverige att få liksom hela vårdpersonalstyrkan att hoppa på det här liksom, nya informationen, att så här äter vi. För att vi liksom, forskare och vi som jobbar liksom på akutsjukhusen nära forskare, så här, vi har vetat det här länge, men det har tagit tid liksom innan det har nått ut då, och så här. Och då kan jag tänka mig liksom, USA är så extremt stort och det är väldigt, som du säger, det är tabu, man pratar inte om det hela tiden, och liksom, jag kan tänka mig att det kommer, if ever, så kommer det ta ganska lång tid innan det där sprids. Men den där blödningen med p-piller, det är en helt, alltså det är bara en konstruerad blödning.
Men om man vill äta sockerpiller och vill få mens, är man fortfarande 100% skyddad när man äter sina sockerpiller?
Du ställer jättebra frågor, för det är de här frågorna som jag får svara på ofta, så det är jättebra. Ja, om du tar 4 dagars uppehåll, då är du skyddad, men inte 7 dagar.
Okej, okay, men om man äter sockerpillerna, gills det också som uppehållet?
Ja, det är ju uppehållet.
Aha, just det,
sockerpillerna är ju uppehållet.
Men jag, alltså om vi, okay, så att om jag...
Du kan strunta sockerpillerna och ta inte någonting i 4 dagar.
Okej, okay, och om man gör det varje månad för att man vill ha mens, så är det 4 dagar som man är skyddad?
Okay. Alltså man är skyddad hela tiden. Om du tar 4 dagars uppehåll, det är ju som att liksom ta en planerad... Ja, men det var ju så, Filippa, som du käkar dina p-piller. Det är ju som att ta en planerad... Att nu ska jag ha en blödning. Så tar man 4 dagars uppehåll, då kommer ju blödningen... Och sen fortsätter man. Men på 4 dagar hinner inte en äggblåsa utvecklas. Så att du hinner inte få en ägglossning.
Men varför är det 7 dagar då?
Ja, men det är lite gammalmodigt.
Ja, okay. Så det borde egentligen bara vara 4?
Ja.
Okay.
Hur ser det ut om jag... För jag kommer ihåg också när jag var i stunder och jag missade en piller och jag bara käkade 2 eller ibland käkade jag 3. Hur funkar det? Är man skyddad? Är man inte skyddad? Kan man missa?
Ja, och det där beror ju på vilket p-piller man käkar. Det finns ju vissa p-piller som de här som har alla lägst doserade, som heter mini-P då i Sverige, de har ju väldigt låg glömsken marginal för att de hämmar inte ägglossningen. Så det här, jag vågar inte ge generella riktlinjer om det, men man kan säga så här: käkar man vanliga kombinerade p-piller och missar en dag, då är du skyddad, men du ska liksom käka käka
men du ska
igen.
Inte ta 2 dagen efter för det,
nej, det ska du inte, utan du ska äta, det beror på liksom, det här står ju på förpackningen hur man ska äta om man glömmer, men har det gått 8 liksom, timmar, då kan du ta en och så kan du ta en nästa morgon, men annars så kan du liksom käka, fortsätta äta dem så att säga. Ja. Men ju noggrannare man är, tar dem på samma tidpunkt, ju mindre risker är att man får liksom blödningar och trassel i den liksom bemärkelsen. Så det är rätt bra att komma ihåg att ta sitt piller varje samma tid varje dag. Men Filippa, du borde ju ha en spiral. Om du blöder mycket. Ja, om du blöder mycket och har järnbrist, så tycker jag absolut att du ska ha en spiral där du inte behöver komma ihåg att ta p-piller varje dag, men som skyddar dig hela tiden.
Jag kommer till Sverige om 2 månader. Du får kanske hjälpa mig. Ska du komma så kan vi... Ska vi hitta en rätt path? För jag har typ blivit helt skrämd av p-piller. Jag vet inte varför. Så jag känner bara att jag vill hitta rätt. Verkligen. När jag väl bestämmer mig att gå tillbaka på p-piller.
Jag ska hjälpa dig, jag lovar.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Men sen finns det ju också, det känns som att vi har pratat mycket om p-piller och spiral, men inte någonting om p-stav.
Nej, precis.
Vad är dina åsikter kring
p-staven? Är ju vårt absolut mest säkra preventivmedel mot, alltså mot oönskad graviditet. Man sätter ju den på insidan av överarmen och sitter precis under huden. Man får lite lokalbedövning och så sätter man in den. Det gör inte ont. Det här passar ju liksom alla tjejer och även då yngre tjejer kanske som vill ha ett säkert preventivmedel men som inte vill sätta in en spiral. Det som är med p-stav det är att en tredjedel blir supernöjda med sitt blödningsmönster. En tredjedel blir acceptabelt nöjda med sitt blödningsmönster. Och en tredjedel blir inte nöjda.
Okay.
Och man kan inte säga innan vem som är vem. Så det är lite så här liksom, att testa sig fram. Men
bland... Och vad menas med regelmönster? Är det att man blöder typ hela tiden? Eller att man blöder för mycket? Eller för
alltså de som inte blir nöjda, de har liksom spottings hela tiden.
Okay.
Lite här, lite där. Men då ska man ju komma ihåg att 60% blir nöjda. Helt nöjda eller tillräckligt nöjda för att fortsätta med sin metod. Så det är en tredjedel som inte blir nöjda.
Okay. Så det är... Och så är det ganska mycket hormoner, eller?
Alltså det är bara gulkroppshormon. Så det passar ju tjejer som är liksom, som kanske har lite hög vikt eller som röker eller som har haft blodproppar eller föräldrarna har haft blodproppar eller att man har någon liksom benägenhet att ha blodproppar. De tjejerna får inte ha östrogen. Så det här passar ju de tjejerna.
Okay.
Men den är lite högre doserad än spiralen för den ska ju liksom verka i hela kroppen innan den når livmodern så att säga. Så att den hämmar ju ägglossningen och den tunnar ut livmoderslemhinnan så att därför som man som två tredjedelar blir liksom blödningsfria eller får bara liksom en liten blödning då och då. Och en tredjedel har inte tillräckligt bra effekt på blödningarna så då blöder man lite hela tiden.
Okej.
Okay. Ja, och då kan man hålla ut lite när man sätter in den. För att man vet, man kan inte säga de första månaderna vilken grupp man tillhör. Men efter kanske ett halvår eller kanske ett år liksom, om man bara håller på att småblöda lite hit och dit, då kanske man ska byta.
Okej.
Okay. Okej, okay, ska vi hoppa in i lyssnarnas frågor?
Ja.
Okej, jag börjar med första frågan. Ärliga åsikter om natural cycles som preventivmedel?
Det funkar ju jättebra om man följer exakta anvisningar. Mm. Det vill säga att man inte har sex när man inte ska ha sex oskyddat och så. Det är bara det att gemene person gör inte det. Så att därför så är det hög risk att man blir gravid med natural cycles. Så jag tycker att det är en preventivmedelsmetod som fungerar. Och, alltså, man kan ha den, om man är i en relation där det är så här, blir vi gravida så blir vi gravida, det är inte hela världen, då funkar den bra och man lär känna sin cykel och sin kropp och man vet när man har ägglossning och så vidare. Men är det så här, om jag blir gravid då gör jag en abort, då är inte det din preventivmetod.
Okej. Och natural cycle för er som inte vet är ju det när man håller sig icke-fertil på egen hand, så man håller koll på när man är fertil och inte.
Man, det är en temperatur, man mäter sin temperatur bland annat.
Finns det någon samband med återkommande svampinfektioner och p-piller?
Inte p-piller direkt klarlagt. En del kan få lite mera svamp. Svamp är ju det är typ ett avsnitt i sig, för det är ju ett så vanligt problem bland unga tjejer eller bland kvinnor överlag. Svamp kan ju helt plötsligt dyka upp och vara urjobbigt i liksom ett eller två års tid. Man får äta massa kurer och hålla på och sen bara försvinner det. Och det är klart så här, börjar med p-piller och helt plötsligt får du en massa besvär, ja då kanske jag skulle byta efter ett år om det inte släpper. Men det man vet är att spiral kan ibland, så kan svampen liksom bita sig fast i spiralen. Så om man har haft långtidsanvändning med svampmedel och man får tillbaka svampen hela tiden, då kanske det är läge att byta spiralen så att man sätter in en ny spiral. Men det är liksom, det är inte förstahandsbehandling, utan det är liksom när man har testat långtidsbehandling med fluconazol eller liksom sådär. Så, men en svampinfektion hit och dit, det får ju nästan alla kvinnor liksom. Och det, ja, så att det är lite individuell bedömning, men framförallt spiralen är det vi vet liksom.
Okej. En annan har frågat angående mellanblödningar. Hon har det och och hon får ofta mellanblödningar som aldrig tar slut trots att hon inte missat något p-piller och försöker ta dem i tid. Varför?
Ja, då är det antagligen, nu är det lite svårt att veta, jag vet inte vilket p-piller hon har, om hon står på bara gulkroppshormon eller om hon står på östrogen och gulkroppshormon. De här kombinerade p-pillerna, de har ju bättre blödningsmönster, det är därför man har östrogen i p-piller. För gulkroppshormonet hämmar ägglossningen och östrogenet tillsätter vi för att få ett bra blödningsmönster. För kvinnor vill ju inte hålla på och ha massa mellanblödningar. Och om det är så att du har ett gulkroppshormon, då kanske du kan prova att göra 4 dagars uppehåll med det också och sen börja igen och se om det var det. Eller så om du kan ha en kombinerad metod, kanske du ska byta till det. Men om det är så att du redan har en kombinerad metod, alltså östrogen och gestagen. Gestagen är ju ett syntetiskt ord för gulkroppshormon, men då skulle jag testa ett annat p-piller.
Okay.
För att det kan vara så att just den kombinationen som du har inte passar din livmoder, alltså du får det här blödningsmönstret liksom.
Okej.
Många, och inklusive jag, undrar om manliga preventivmedel.
Alltså jag tycker, man ser ju research hela tiden och nu kommer den här på axeln och krämen hit, men ja, sen är det bara tomt.
Ja, det pågår en studie med då ett p-medel för män och den har faktiskt visat sig vara effektiv. Det som har varit problemet är så här att har man gett män preventivmedel som hämmar liksom deras hormonproduktion, då blir de liksom som kastrerade liksom då, så det blir bara det funkar inte. Kvinnor och då kan ju liksom feministerna skrika så här, ja men så blir kvinnor också. Nej. Kvinnor blir det inte så.
Mm.
Det är helt annorlunda för män. Men nu har man hittat en metod som man testar. Man håller på att studera på KI. Där man har hittat, och jag tror att den kommer vara en bra metod i motiverade par. Där det liksom ligger i bådas intresse att de inte blir gravida. Och där kvinnan inte kan göra ta någon preventivmedelsmetod. Men jag vet inte. Jag tänker liksom, jag känner i varje fall för egen del att det är min kropp, och blir jag gravid, då är det jag som ska genomgå den aborten. Och det är jag som tar riskerna med att bli gravid, och det är jag som liksom, jag vet inte, jag vill ha ansvar för min fertilitet och min kropp. Så att jag kommer liksom, jag skulle inte lägga över det på gemene man så här, ja men du, har du tagit ditt prevmedel, då kan vi ha sex, eller alltså förstår ni vad jag menar, utan det här ska ju vara utvalda par där det är så här, vi två tillsammans gör det här beslutet. Så att jag tror liksom aldrig riktigt att det kommer bli en sån här att men what do I know? Liksom, det är ju jättemycket, vi vet inte hur det kommer bli framöver. Men den här metoden ser lovande ut, men jag tror fortfarande det kommer vara för utvalda par. Sen får vi männen får sterilisera sig, det är ju säkert. Men då måste man ju få klart sina barn.
Den sista frågan, det här har vi varit inne på lite innan, men varför prioriteras inte möjligheten att få bedövning innan man stoppar in spiral, utan det känns nästan som att man måste
slåss för det. För att vi har inte hittat en enkel bra lösning att ge smärtlindring. Det som är nu är ju att om man vill ha, för den här studien till exempel som jag gjorde då, där vi satte spiraler på unga tjejer, då det var liksom inte jättetydligt att det gav, då sprutade man in smärtlindringsmedel i liksom livmoderhalsen, och det gav inte jättestor effekt på smärtan. Så den smärtlindring som finns nu är ju då att man ska sticka med en spruta och ge liksom, alltså, ja, men som vid tandläkarbedövning, att man liksom bedövar hela käken, och det är det som vi ger. Och då ska man ju, då är frågan så här, är det så himla mycket värre liksom att stoppa in spiralen än att stickas då? Så att det är därför. Men det har faktiskt kommit en gel nu. Jag har inte testat den är helt ny. Men det har kommit en gel nu som man liksom då bara kan spruta in i livmoderkanalen, som tydligen har superbra effekt. Och den här ska vi börja testa nu, för den är ute på marknaden. Men jag har inte lyckats komma till att sätta spiral med den.
Kan man få den då även när man tar ut spiralen? För det kan väl också göra ont? Det är olika för alla kanske.
Att ta ut brukar vara ett pytte problem. Det tar liksom en sekund. Utan det är just att sätta den som är liksom, kan vara lite smärt. Men så det, jag tror att det är svaret på din fråga. Att det är liksom, finns inga jättebra smärtfria metoder att smärtlindra.
Jag behöver liksom inte ens vara så stor skillnad på att få bedövningen till att göra själva proceduren.
Precis. Och jag kan tycka också liksom att en van spiralsättare, liksom där du känner dig trygg och vi har förtroende för varandra, liksom, då brukar spiralsättningen gå bra utan den där sprutan. Men det är klart att jag ser fram emot den dag när kvinnan, för det här tror jag kommer skrivas på recept, den här gelen, när kvinnan kommer, här är min spiral, här är min gel, och sen liksom sätta en spiral helt smärtfritt. Jag ser fram emot den dagen.
Verkligen.
Och då tror jag att spiralanvändningen kommer gå upp och då tror jag att aborttalet kommer gå ner.
Wow. Åh gud, wow, det är så mycket bra info.
Så mycket information. Jag känner mig så smart just nu. Men ska vi hoppa in i tips of the week?
Ja.
Shall we go into tips of the week?
Tips of the week.
Tips of the week. Shall we go into the tips of the week?
Tips of the week.
Shall we go into tips of the week? Okej, jag kör två snabba tips. Den första är mensrosan. Alltså den är min nya bästa vän och hjälper min mens så jäkla mycket, speciellt om man har ett tampong i, eller man kan bara känna sig lite mer lättsam och inte behöver tänka så mycket på, åh, kommer jag blöda igenom mina byxor och hela den oron, speciellt om man blöder väldigt mycket. Så jag älskar mensrosan. Och sen, och om man har lite mensvärk eller ont, jag brukar lägga en så här värmekudde på magen och så hjälper det mig relax lite.
Bra tips. Mitt tips den här veckan är att jag tror att bara som vi ser här idag så är vi i Sverige väldigt lyckligt lottade att ha så mycket hjälp eller hjälp nära till hands. Så jag tror att när det både gäller alltså sex eller preventivmedel eller andra saker kopplat till det, så ska man inte lyssna för mycket på kanske ens kompisar eller sociala medier, utan ni kan verkligen gå till UMO. I alla fall fram tills ni 23. Jag tror att man kan fortsätta bara till kostar sen. Eller lyssna på Gynpodden. Smörar jag nu. Nej, men det finns väldigt många sätt att gå, gå till hands och få professionell hjälp. Och det finns folk som vill lyssna och hjälpa dig.
Yes. Jag tänkte ta möjligheten att ge ett litet hygientips. Och det är att det är vanligt att både unga tjejer men alla kvinnor använder tvål, olika sorters tvål i underlivet och deodorant i underlivet och så vidare. Helt livsfarligt skulle jag vilja påstå. Det förstör slemhinnor, det förstör vaginalfloran, alltså de här goda bakterierna som finns i slidan som liksom skyddar mot infektioner och diverse. Man ska aldrig använda tvål i slidan.
Nej.
Utan vatten och sen möjligtvis en parfymfri olja om man har sköra slemhinnor. Liksom så kan man
eller intimtvål om de är speciellt.
Ja, intimtvål. Absolut, det är bättre än vanligt tvål, men man behöver faktiskt inte ens ha det.
Okay.
Men det är bättre än ingenting. Om man, utan vanligt vatten, det är liksom allt som behövs. För att tänk er att liksom ha tvål i munnen. Alltså såhär, det är såhär, det är sköra slemhinnor som blir väldigt, verkligt påverkade av tvål. Så att olja, är möjligtvis en intimtvål eller bara vatten.
Wow.
Okej, okay, jag ska börja lyssna på det. Wow.
Tusen tack Elena för idag. Ja, det här har varit helt otroligt.
Elena. Ja, tack så jättemycket. Det var jättekul att få prata med er. Ni har båda superbra frågor och jag märker att ni är intresserade och det är så viktigt att ni som liksom har unga tjejers öron liksom, att ni lyfter de här frågorna. Så tusen tack.
Tack.
Och vi brukar sluta med att du säger, eller vi säger tack så jättemycket för att du var på det, och sen säger du eribiri tiri kumiri.
Vad säger jag? Tack för att du har lyssnat på The Iribiri Tiri Komeri. Det är det som är vårt jobbiga namn.
Gud, måste jag säga det? Iribiri Tiri Komeri.
Det är som att man ska läsa en gåsa.